Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till det 49:e avsnittet av Spännande möten. Snart är det ett år sedan vi startade den här podden. Den vanligaste orsaken till att en podd dör är att man inte orkar hålla kontinuiteten. Men jag känner mig faktiskt lite stolt. Förutom 3 veckors välförtjänt semester i somras så har det faktiskt kommit ut ett avsnitt i veckan. Och jag är fantastiskt glad över att du har lyssnat. Nu siktar jag på 100 avsnitt. Och klarar vi det, ja, då blir det en rejäl fest. Jag har redan börjat fundera på den saken. Gäst i det här avsnittet är Yannick Trigaro, friidrottstränaren som har skapat VM- och OS-medaljörer på löpande band. Men som verkligen på ett personligt plan också åkt livets berg- och dalbana. Vi börjar med några minuters uppsnack som jag inte vill bespara dig som lyssnare.
Och det är det som är lite grann, tror jag också, nyckeln i att få folk att tycka det är roligt och få folk att vilja bli bra. Då måste det faktiskt också ske en utveckling. Och man pratar mycket om så här ungdoms... alltså bredd kontra elit. Och det har ju varit en ganska diskussion på ungdomar och sådär. Men att bara ha kul på träning, alltså att man... och kullbytter och leker kurragömma och grejer och man lär känna varandra och så här. Det är jätteviktigt och jättebra att man gör det. Men sker det ingen utveckling på individen själv, alltså i det den ska hålla på med, då är det kul till en viss gräns och sen då kan man lika gärna göra någonting annat. Det är ju ändå friidrott som i det här fallet då, liksom, som är det viktiga.
Jag tycker att den diskussionen tycker jag är jäkligt intressant. För att jag snackade med Anders Christiansson som ju tog Sverige från noll till världstoppen i volleyboll på 80-talet. Och han pratade också om det här att man ska inte räkna nu. Ungdomar ska inte räkna mål och man får inte räkna poäng och såna grejer. Ungarna håller ju koll på det ändå. Det är väl problemet med föräldrarna.
Ja, exakt. Ja, men jag håller helt med. Man kan inte dölja sådana saker. Det är bara onödigt. Det blir bara fel ändå.
Ja, men jag är ju uppvuxen med spontanidrott. Ja. Eller mycket. Ja. Från det att jag var 5 år tror jag, och spelade fotboll. Vi spelade ju liksom, helt oorganiserat hela tiden. Vi spelade fotboll hela tiden. Men vi hade ju tabeller och alltså det var ju liksom, det var ju avancerade grejer. Och det var ju som små jävla knattar.
Ja. Och leker man jaga och man är sist liksom, så då får man ju skiten.
Ja. Så enkelt är det.
Så är det bara.
Det är väldigt märkligt att man liksom kommer på det här att nej, det ska vi inte ha. Det tycker jag är konstigt.
Ja, men jag menar, det finns ju en viss poäng i det såklart liksom, att alla behöver bli sedda. Men jag anser att det behöver inte krocka. Bara för att någon är lite sämre eller kommer sist i någonting, så innebär inte att den, det kan vara att det finns en jättetalang där ändå som kan växa fram och bli väldigt bra. Och självklart är det viktigt att alla blir sedda. Sen är det också, om man är väldigt dålig på just, om man säger att man är dålig på att stöta kula, då kanske det är väldigt onödigt att hålla på och försöka och stöta kula. Då kanske det är bättre att hoppa längdhopp för man tycker det är roligare kanske, eller, eller tvärtom alltså. Och det är det som är så häftigt med friidrotten tycker jag, att man kan se ut på så många olika sätt och ha olika former av talanger. Är du väldigt långsam så kanske du inte ska bli sprinter liksom, men då kan du bli maratonlöpare eller liksom, så att det är det tycker jag det häftiga med friidrotten, att man alla kan hitta sin grej. Och det innebär att alla faktiskt kan bli ganska bra.
Så, nu börjar avsnittet på riktigt. Här kommer Yannick Trigaro.
Välkommen till podden Spännande möte.
Tack.
Vi sitter ju i friidrottens hus. Och här snackar vi ju hemmaplan för dig.
Ja, det är verkligen hemmaplan för mig. Jag är nog nästan mer här än hemma. Jag sover ju ändå 8 timmar hemma liksom, men det är frågan om jag inte är här mer nästan ändå. Alltså.
Och är du här mer än 8 timmar om dagen?
Ja, jo, men jag kommer ju ofta vid 10. Och det är ju ofta jag går, alltså vid 7. Så det är klart att jag har lite lunch emellan och sådär, men jag har ofta träningar utspridda under hela dagen. Och det kan ju vara från 3-4 pass till upp till 8-9 olika program varje dag.
Sover du här ibland?
Nej, det har jag inte gjort ännu faktiskt.
Men hur många adepter har du här i Göteborg som håller till i friidrottens hus?
Ja, men det beror på lite hur man räknar, men 10 ungefär, 10-11. Det är några som har liksom avslutat sina elitkarriärer men som ändå kanske håller på lite grann och ibland och är med ibland och sådär. Och så hjälper jag till lite grann ibland även på liksom ungdomsverksamhet i klubben. Men det är runt 10 som jag har helhetsansvar för.
Och då pratar vi 7 dagar i veckan eller?
Ja, det är det ju. Alltså, jag anser ju att jag är en elittränare. Och elit för mig behöver inte innebära att man är, att man presterar på världselitnivå eller inte ens på svensk elitnivå. Elit för mig är att man vill nå 100% utav sin egna förmåga. Att man gör en satsning och att man tar ansvar för sig själv. Och med det så blir det ju ganska fort ganska... samarbetet blir ju viktigt mellan den aktiva och mig.
Ja, det är klart. Bra definition på elit för övrigt tycker jag. Det gör ju att man som vem som helst kan vara elit.
Ja, men det anser jag också. Jag har ju tränat väldigt många på olika nivåer. Och det är ju ändå en del som... Ja, men jag tänker så här, kanske Joel Spolén, det är en kille som hoppade 2,22 i höjdhopp. Tycker jag är väldigt bra. Men han har aldrig varit med på något internationellt mästerskap. Kvalgränsen till EM är 2,25. 2006 när det gick i Göteborg var han ganska nära dock. Men Joel är kanske den som jag känner har nått väldigt långt till sina 100%. Medan en sån som Emma Gren till exempel... 2,01, tagit medalj på VM och liksom gjort väldigt många internationella mästerskap. Hon skulle nog kunnat ha hoppat lite högre liksom, egentligen.
Det menar du?
Ja, det menar jag.
Ja. Du, vi sitter ju här en kulen torsdagsmorgon sista oktober. Om du tittar tillbaka, hur har säsongen varit tycker du?
Det har varit en väldigt krävande säsong. Eller så här, den har varit väldigt lång i och med att VM gick så sent nu då. Liksom, och Tobias Montle som jag tränar längdhoppare var med där. Det gick ju i oktober. Och normalt sett så tar ju säsongen slut i slutet på augusti eller precis i början på september. Så att säsongen var en månad längre än den brukar vara. Och just den månaden, september, då brukar det vara semestermånad. Så att nu och de som inte varit med på VM, de har ju haft vila i september. Så de har dratt igång med träningen nu då i oktober. Så att jag har fått en vecka där jag har kunnat vara borta lite grann och ladda om batterierna. Det är lite egentligen.
Du nämnde ju VM här och jag kollade in på ditt Instagram.
Mm.
Och där är ju en hel del intressanta inlägg. Men du, det är lite regissör som bor där. Du gör ju liksom lite, det är lite snygga grejer. Det är lite videofilmer som ligger i varandra med lite texter och sådana grejer. Är det lite sån här halvintresse?
Ja, det är det verkligen. Alltså, jag gick medieprogrammet på gymnasiet och har nog alltid varit intresserad av, har en kreativ ådra i mig, och där framförallt foto och film ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att jag har alltid hållit på med det. Så att jag tycker det är roligt att hålla på lite just på Instagram och göra lite snyggare, genomtänkta inlägg. Sen så gör jag det på en nivå som, när jag hinner att göra det så gör jag det. Jag vill inte ha att jag måste göra saker. Men så under säsongen just så är det ganska mycket resor också. Och då är det när jag sitter och pillar med någonting på planet eller på tåget eller man på hotellrummet och väntar liksom på tävlingen, så har man lite att pilla med. Mm. Så på sommaren har jag ofta lite mer tid än nu under grundträningen.
Men det kan jag rekommendera alla. Gå in på Jannex Instagram och kolla in hans små filmer där.
Ja, det var lite kreativt.
Ja, det tycker jag. Där har ni någonting att mappa mot, så att säga. Du, apropå att göra och sådär. Du har ju vid något tillfälle sagt att du gillar det här med det mest förbjudna och okända. Min fråga är ju så här. Vad är det mest förbjudna och okända som du har gjort som vi kan dela med dig här?
Ja, men alltså det där bygger ju egentligen mycket på att man måste våga, inte, alltså att man inte ska ha några begränsningar. Det är då man hittar lösningar och nya kreativa idéer som gör att man kan utvecklas ännu mer än vad andra har gjort. Ser man bara på vad andra har gjort och man ska kopiera saker eller liksom, då hittar man ju inte de där extra små sakerna. Och så det där, när jag säger det där så tar jag väl i lite kanske. Man får väl såklart att man måste ha begränsningar. Det kan ju bli dumt om man gör för dumma saker. Men jag tänker ändå att i hela livet så att lite grann den filosofin ändå genomsyrar att man... Man behöver inte alltid göra exakt som alla andra. Sen liksom om det är något särskilt. Jag kommer inte på något särskilt just nu. Liksom,
så. Men du kanske kommer på det, för man blir ju väldigt nyfiken. När man läser det där så tänker man, ja, det där låter ju väldigt spännande och väldigt roligt. Men en grej som jag funderar på, om man går tillbaka till din barndom där. Jag såg någonstans att du hade cyklat som 7-åring till Holland. Stämmer det verkligen?
Ja, men det stämmer. Just när jag var ung, då var det ju väldigt mycket knasigheter. Liksom. Just med små bus som liksom hyss. Som i vissa saker blev kanske lite väl dumma. Liksom.
Men cykling till Holland, det var inget hyss.
Nej, det var inget hyss. Men det var ju familjen då. Min mamma är ju från Holland. Och min pappa från Frankrike. Och vi hade inte jättebra ställt när jag växte upp. Så att semestrarna blev ganska kreativa semestrar. Jag tycker det är helt underbart. Jag kommer ihåg det där jätteväl. Men det var ju... Vi cyklade genom Danmark och ner genom Tyskland till Holland. Det var ju verkligen 2 veckor... hårt jobb, men jag kommer ihåg att jag satt och grät på cykeln ibland, för det kunde vara kallt och regna och motvind och man var trött, och vi sov i tält eller på liksom vandra hem eller små stugor på campingplatser på vägen. Absolut mest i tält, men för det mesta så var det ändå väldigt, väldigt, väldigt kul och en utmaning och ja, men upptäcka nya platser varje dag. Komma till nya områden. Och, så jag tror ju faktiskt att den där resan har format mig väldigt mycket. Och det där att aldrig ge upp är ju är någonting som sitter kvar. Jag är väldigt, väldigt glad över det där.
Ja, det känns som att där kan man säga att man paketerar in rätt mycket utav din inställning och det du gör idag och ditt liv och lite det som vi ska prata om. Känns som det, den känns lite så här att det var någonstans här det fanns, föddes väldigt mycket.
Jo, men det tror jag. Det tror jag verkligen. Jag kommer ihåg man just det där man ramla, körde på en trottoarkant och liksom flög och in i en rabatt bredvid liksom cykelbanan. Och man var chockad där. Liksom. Men det fanns ju inget annat alternativ än att bara gå upp och sätta sig på cykeln igen. Liksom.
Och sen cyklade ni hela vägen hem igen, eller?
Ja.
Helt fantastiskt. Ja, det är väl någonting att...
Ja, nej, men just att mamma och pappa, de har... Vi har ju tre syskon och så vi är fyra barn. Och två som är yngre än mig, Fredrik och Pierre. Och de satt ju på liksom cykelstolar på pakethållaren. Medan jag och min stora syster Helena då cyklade. Och pappa hade en cykelvagn bakom cykeln då med tältet och ja, alla kläderna och allting liksom. Så är det häftigt.
Ja, verkligen. Du, din pappa, vem var han?
Ja, men det är ju, alltså mina föräldrars historia är ju lite fräck ändå, eller vad man nu ska säga. Men pappa gick med, han är uppvuxen i Bretagne då, på franska landsbygden. Och han gick med i franska armén väldigt ung, han var 16, han gick med i franska armén. Och skrev kontrakt på 7 år och så blev han ju som kommenderad att jobba i franska Afrika. Och han var i Chad och det var ett jävla skitjobb. Liksom. Han trivdes inte med det alls, det var dåliga förhållanden och... ja, en miljö som inte var bra. Och när han hade jobbat där i 2 år eller något sånt där så pallade han inte vara kvar. Men så han var ju tvungen att, i och med att han hade skrivit kontrakt och en gång så inställde han sig inte, då kom de och hämta honom och tvinga honom och åka ner igen och jobba. Så han stack ju på rymmen, han rymde ifrån armén och han hade ju jobbat in en del pengar, men så han stack ut i Europa och liksom visste inte riktigt vad han skulle göra. Ja, lösdrivare liksom drev runt där och så hamnade han i någon vägkorsning, jag är inte helt säker på om det var Belgien eller Holland. Men där han kommer gående så sitter det en kvinna där i den här vägkorsningen och äter lite lunch. Och han går fram till henne och pratar med henne och berättar lite grann om sig själv. Och hon bjuder på lite lunch. Och hon hade jobbat både i Norge och Sverige. Och hon sa så här att Sverige ska du åka till, det är ett bra land att söka asyl eller... Så hon reste runt om i Europa och hängde med honom upp till Sverige. Och de lyftade tillsammans upp. Och så gick han ju till polisen, pappa, och berättade sin historia. Och det var ju lite ture fram och tillbaka. Han blev ju omhändertagen då när han kommer hit. Och hon vet ju inte riktigt vad hon ska göra om... Och pappa är också väldigt osäker på vad som ska hända. Men han till slut så får han ju lov att stanna. Och det innebär ju att han kan ju inte åka tillbaka till Frankrike. Han får ju asyl i Sverige. Och det är ju, så det är därför han... Det är där, och den här kvinnan då, det är ju min mamma. Så att hon åkte först tillbaka till Holland. Men sen så kände hon väl att den här mannen som hon träffade var lite spännande. Och i och med att han var tvungen och inte kunde åka tillbaka till Frankrike så blev det att de byggde sitt liv här i Göteborg idag. Så vår familj har vuxit upp här i Angered. Så det är också så här, jag känner mig ju som en invandrare. Jag är en invandrare, jag är uppvuxen i Angered och har väldigt... Liksom, mångkulturellt är ju Angered, får man väl lov att säga. Så att det är väldigt mycket olika folk från olika delar av världen som bor där. Och det är där jag har vuxit upp. Jag ser ju svensk ut. Och det är europeiska länder och sådär, liksom Holland och Frankrike. Men det är ändå spännande tycker jag. För att jag har på något sätt levt med det här... utanförskapet får jag ändå säga. När man är uppvuxen i en svensk kärnfamilj och liksom det som man i Sverige liksom är normalt med liksom, midsommar och det svenska levnadssättet. Jag kan inte riktigt förklara det riktigt, men det, så som jag växte upp så var inte det normala. Och det var kanske snarare tvärtom, att det här, den här svenska sinnebilden av att man sitter på klippor och dricker en Pripps blå och liksom lyssnar på Thomas Ledin eller så här liksom. Jättevackert, och även så här med dansbandsmusik eller sådär. Men det där var väldigt, väldigt främmande för mig. Min verklighet var en helt annan. Och ja, men just det där att lära sig att upptäcka så småningom på min resa genom mitt liv var att det finns olikheter, att alla är olika, och att vi, det är också någonting som jag verkligen har med mig nu. Och det är något som jag tar med mig i mitt ledarskap väldigt mycket. Jag älskar ju att jobba med olika personer, och finns det lite kulturkrockar och så här, så är det ju någonting väldigt spännande, för att då kan man ju lära av varandra och man får nya perspektiv, man inser att allt är inte alltid så som jag tror. Det här är det normala, så här ska man göra. Det behöver inte alltid vara så. Och man kanske kan hitta andra sätt, nya vägar där också, som gör att man får nytt perspektiv. Och jag tror väldigt mycket på den inställningen, på att alltså, om man ska utvecklas så måste man också vara lite extrem. Man måste, alltså, om man som på ett jobb, kan du allting och du bara liksom slentrian gör det du ska göra, då löser du det och du blir expert på det. Men du utvecklas inte, och det är inte särskilt jobbigt heller. Du går till jobbet och gör samma sak, du kan till och med göra det och blunda typ nästan liksom. Och så går du hem och så gör du det dag efter dag. Då sker ingen utveckling, men det är ändå, det är ganska nice, man kan ha det väldigt bra. Men ibland så händer det saker, att nu ska du hålla en föreläsning eller en presentation eller du får en ny arbetsuppgift. Då blir det helt plötsligt mycket jobbigare, och så känner man, oj, nu måste jag anstränga mig här. Men det är ju det, då utvecklas man ju. Och så är det ju i allt i livet, att när man ska göra någonting mer, åter tillbaka till det här extrema. Om man ger sig väldigt mycket ut i det extrema och man liksom vill testa saker som är lite annorlunda, då måste man också inse att det kan finnas folk åt andra hållet som tycker att du är lite dum eller knasig liksom, för att nu det här som du håller på med, det är lite för extremt, jag gillar inte det. Nej, men okej, men det får man acceptera.
Nej, intressant det där. Det ger mig väldigt många funderingar på det du säger. En sak jag funderar på är ju i det här mångkulturella och i det här området där du har vuxit upp. Så det var också en ganska rough miljö.
Ja, men det var det. Det får jag lov att säga. Jag växte först upp i Rannebergen till jag var 7. Nej, till jag var 12. Och sen så flyttade vi till Hammarkullen. Och jag gick högstadiet i Hammarkullen. Och det var tufft. det var det väldigt hierarki på skolan till exempel, att grupperingar med lite olika gäng och sådär, och där jag blev, för att jag presterade bra i idrott, jag var ju duktig på att börja med friidrott och så här liksom, och så var det någon artikel i någon tidning en gång och så här, och då blev jag nedslagen i skolan för att jag inte ska tro att jag är någonting. Samtidigt är ju det som det är ju där också någonstans jag har fått min identitet, och jag är ju en idrottskille. Och jag har aldrig känt att jag behöver bevisa någonting. Så att för mig var det inga problem att bli nedslagen. Jag behöver inte liksom, det gjorde ju lite ont, men jag behöver inte hävda mig. Jag känner att det är fine. Ni får vara de coola killarna här på skolan. Jag behöver inte slåss med er. Ni kan vara det. Det är fine för er. Jag tror att det sättet att vara också, att visa respekt, och att det, så nu är det här kanske, då gick vi på högstadiet och det kanske är lite väl att slå ner någon, men den formen av hierarki finns ju i hela samhället hela tiden, även om det kanske inte är fysiskt våld som pågår, så är det ju det här, och där har jag också lärt mig på något sätt att det handlar ju om att vara trygg i sig själv och hitta en identitet i sig själv som man trivs med. Alltså, jag är så här, take it or leave it. Vill du vara en kompis med mig så skitkul, då har vi kul ihop. Vill du inte vara en kompis med mig så okej, det finns andra som du vill vara med.
Men då blir man ju genast lite intresserad av flera saker även här. Men den här tryggheten i dig själv, var det någonting du på något sätt fick från födseln, eller var det någonting i ditt hem som gjorde att du fick den här tryggheten? Eller var någonstans, för du måste ju ha haft någon säker hamn någonstans där du kände att här har jag min trygghet.
Ja, men det är intressant det där, för att det är liksom, mina föräldrar sen, pappa hade ju ganska mycket problem med sig själv liksom. Och de skilde sig också tidigt.
Hade det att göra med hans bakgrund från armén?
Ja, det får man väl lov att säga. Att han inte mådde bra liksom, för att det hade skett massa... Jag är inte helt säker heller. Liksom. Det är klart, alla relationer är ju problematiska på sina sätt. Liksom. Så att vad som var van mellan mamma och pappa, jag orkar inte gå in på det heller.
Nej, vi skippar det liksom. Nej, det behöver vi inte.
Men mamma... Alltså, jag älskar båda mina föräldrar. Jag tror att båda har gett mig ändå... mamma är den här som är väldigt planerande och vill ha saker så att hon har kontroll och vet vad som gäller. Mamma är väldigt kristen också. Och medans pappa är liksom, han är ju mer den här, han tyckte om att spela tv-spel liksom, och det kunde inte mamma på något sätt acceptera, och han är bibliotekarie, han är väldigt kreativ på ett liksom, på det här lite, vad ska man säga, flummiga sättet. Han gillar att läsa fantasy och ja, men han vågar vara sig själv på sitt sätt. Och det är, som tränare är ju det verkligen egenskaper som båda är väldigt viktiga. Att kunna planera och kunna vara strukturerad så att man kan utvärdera saker och ta lärdom är ju jätteviktigt. Sen är det ju minst lika viktigt att just ha det här kreativa med att, som vi har redan varit inne på lite grann, att komma på nya idéer och våga testa nya saker och inte bara hela tiden hålla sig i... Ja, men det var faktiskt någonting häromdagen som jag blev helt förälskad i. Det var ju när han, Eliud Kipchoge, sprang under 2 timmar på maraton nu. Så... en av hans, jag vet inte om det var hans manager, tror jag faktiskt att det var. Hans tränare är också väldigt grym. Men managern sa där att För det var ju väldigt mycket så här science och vetenskap i att man har testat skor och hur man ska springa med harar i formation för att han ska få så lite luftmotstånd som möjligt och så här. Men så sa han utan, alltså att det är väldigt viktigt med vetenskap och science, men utan passion in the heart, desire in the heart, sa han, så kommer man ingenstans. Jag kunde inte riktigt översätta det där, desire in the heart. Men alltså det, just att verkligen ha den här drivkraften, motivationen. Det är ju det som jag har haft hela mitt liv. Så det är kanske snarare motivationen som jag har haft än tryggheten. Men jag har känt en trygghet också. Även om jag inte kan säga att jag egentligen har haft någon trygghet. Jag har haft en trygghet i mig själv, men jag har inte haft en trygghet i andra personer. Eller jo, jag är lite velig nu, för att mina föräldrar har ju ändå alltid funnits där. Även om jag har, jag började ju träna med Viljo Nousiainen, jag vet inte om vi kommer in på det lite mera, när jag var väldigt ung. Det var ju Patrik Sjöbergs tränare. Jag bodde hemma hos honom i perioder, i och med att mina föräldrar bråkade så mycket, så blev det att han blev som en form av extra pappa för mig. Och hur det där gick till kan man ju fundera på många olika sätt liksom. Men så blev det. Och det kan vi också, det vet ju alla redan, han utsatte ju liksom ganska många för sexuella övergrepp. Så att säga att han var en trygghet är också lite så här halvskumt, för han utsatte även mig för sexuella övergrepp liksom. Så att det är också någonting i mitt liv som har varit, ja, jag vet inte vad man ska kalla det liksom, i alla fall en erfarenhet som jag också har fått bära med mig då. Men och även lärare i skolan tänkte jag på, haft väldigt bra lärare. Så att även om, för, och lärarna är ju inte någonting man behåller heller, det är någonting som försvinner. Så att, men föräldrarna har ju funnits där hela tiden och jag älskar dem. De är ändå en form av trygghet, även om jag inte har, hemmet i sig har inte varit en trygghet. Men så ändå så, och Viljo hade ju väldigt, väldigt mycket bra sidor. Han var verkligen en trygghet för mig också. Så att jag har nog liksom på något sätt fått hitta det själv. Från väldigt tidigt liksom. Hitta att jag måste vara stark i mig själv.
Du har vid något tillfälle sagt att om du inte hade glidit in där på friidrotten så, och med Viljo som vi kommer in på lite grann sen, men då hade du nog varit kriminell.
Ja, det tror jag faktiskt. För att en del av dem då som jag umgicks med när jag började med friidrotten precis i början där, då började det ju bli lite, alltså det där små hysset vi höll på med, åka på hisstaken liksom i höghusen i Rannebergen eller alltså släcka gatulamporna liksom i ett helt område eller vad det handlar om liksom. Så det är väl lite så här, inte helt jättebra att släcka alla lamporna i ett område, många av dem hamnar ju snett, och de också höll på med droger en del av dem hamnar ju verkligen i den kriminella banan då. Och några av dem är ju döda nu. Så att det är ju... Jag vet inte, men jag hade ju kunnat hamna där. Det hade lika gärna kunnat vara jag, det känner jag. Alltså det finns ju väldigt mycket positivt som händer i förorterna. Och den här... Det kreativa som gör liksom det här att vara ute och leka och liksom komma på nya idéer och ha drömmar och våga testa saker. Jag skulle säga att förorten är magisk på det. Och jag skulle inte för något i världen vilja ha vuxit upp någon annanstans. Och jag älskar fortfarande liksom förorten på just på det sättet. Och också i det komplicerade. Att det är, alltså det är ju faktiskt så att väldigt många som hamnar där ute, de är ju, det kan vara flyktingar, invandrare på olika sätt som har varit med om, haft resor i sina liv som man inte ens kan föreställa sig. Delar i världen där det är fattigdom, isär, krig. Ja, alltså livsöden som, när man får höra folk vad de har varit med om, så kan man ju inte fatta att de är här nu och lever så pass bra som de gör. Men det är självklart så hänger det med problem när man har varit utsatt för svårigheter. Och också ett helt nytt samhälle man ska anpassa sig efter, och en helt ny kultur och helt nya liksom. Men det finns så otroligt mycket kraft i de människorna som jag önskar att vi skulle kunna ta tillvara på bättre. Och det handlar ju om att just bara ha den här förståelsen, bara att möta någon som ser annorlunda ut, inte med liksom rädsla utan med nyfikenhet. Och det som jag sa i början liksom, att i olika kulturer, och att det finns väldigt mycket att lära. Samtidigt så vet jag ju också att av många av de unga som hamnar i kriminella banor på grund av att det är äldre personer som lockar in dem där, och det är ju att de har, oftast inte har rätt ledarskap, alltså hemifrån eller i sin krets runt omkring. Det finns ju så väldigt mycket fint i de ungdomarna också egentligen. Och det handlar ju om att man ska kunna locka fram det egentligen och få dem att se hopp på ett annat sätt i samhället. Men det, och därför behövs, alltså det finns väldigt många som jobbar med olika stödprojekt och grejer ute i förorten liksom. Det skulle man kunna göra mer.
Du har redan varit inne på det lite grann då. Någon som ju tog hand om dig då, det var ju William Nussainen. Och vad var det för någonting främst som du ser att han lärde dig?
Ja, men det är egentligen helt... Han hade ju verkligen den här... Jag sa att som en tränare så behöver man ha en planerande sida och en kreativ sida, och när man nästan är lite konstnär. Och det, just det där, han hade en exceptionell förmåga att kunna förstå vad hopp framförallt handlar om. Och det är liksom just det här med elasticitet och rytm och hur kroppen svarar på olika former av träning. Han var väldigt, väldigt lekfull i sitt sätt att träna folk. Och just det här, alltså det handlar ju om små olika rörelser, massa olika koordinationsövningar och teknikövningar som man ska liksom kunna göra med rätt timing. Och att kunna lura kroppen att hitta på en övning som man tvingas hitta rätt timing i en rörelse. Och det kan ju vara att du har ett motstånd på ena foten i form av ett gummiband eller så här liksom, eller att du hoppar ner från en låda, springer på olika lådor eller över koner och olika underlag, och när du ska hoppa så är det en häck i vägen som gör att du tvungen att lyfta på knät lite mera och så här. Alltså att han kunde se vad det var som behövdes, och så kunde han hitta på en övning som gjorde att man tvingades att göra det rätt tekniskt. Och så fick man med sig det ja, i den grenspecifika tekniken. Och så att han på, det där är väldigt svårt att förklara, men han på ett trollkarlsmässigt sätt nästan kunde få folk att prestera väldigt, väldigt, ja, men alltså just elastisk lätthet var ju hans, han byggde ju just att kunna hoppa alla hoppgrenarna. Han jobbar ju inte med stavhopp, men liksom längdhopp, höjdhopp och tresteg. Att kunna utnyttja kroppens egna liksom elasticitet var han helt magisk på.
Men det måste han ju haft en mer eller mindre medfödd förmåga, för att om man läser lite så visar sig det att han inte hade egentligen den formella utbildningen för det här. Och det gör ju att det uppstår ju väldigt många frågor kring det, för att han kom ju ändå så långt upp som till Svenska friidrottsförbundet och var tränare där. Han hade ju ändå en världsmästare i Patrik Sjöberg, och han gjorde ju bra resultat med dig och många andra.
Ja, många andra verkligen.
Och då min fundering är ju lite, hur mycket är det här medföra den här känslan som bara vissa människor har och som man kanske inte kan studera sig till genom att studera massa vetenskapliga rapporter? Finns det någonting där som är någonting som är från själen eller från talangen mer än från att man kan läsa sig till det på GH?
Ja, det säger jag. Jag tror det. Sen det man kan läsa sig till är ju också väldigt, väldigt viktigt, så att man kan alltså periodisera och när man behöver träna vad, alltså att man kan ha en progression i utvecklingen. Och det är, tror jag, progressionen som kanske är det viktigaste, att det sker på rätt sätt. Och det här att alltså hoppstyrka som elasticitet liksom, sprint, löpning och liksom grundstyrka. Det är de tre stora kvaliteterna, liksom, att de hänger ihop när det sker progression. Så att man inte helt plötsligt blir väldigt mycket starkare till exempel. Så hänger inte hoppstyrkan eller elasticiteten med. Och kanske, om du blir väldigt stark, så är det styrka. Gymmet är ju ofta ganska långsamt i förhållande till alltså en isättning där det bara pang smäller till. Alltså så snabbt kan man inte ta i gymmet. Och det, så att det gäller ju att lära sig såklart hur man kan använda de här liksom trollkarsfasonerna, eller vad man ska säga. men jag har sett just det här med timing, och jag tror på något sätt att det är väldigt, väldigt svårt att plugga sig till. Det är någonting som måste finnas lite mer fött, och som man också med hjälp av erfarenhet, att man ser tusentals och tusentals isättningar, vad som händer i hela kedjan liksom, från fotleden, knäleden, höftleden upp genom ryggraden liksom, och armarna, hur de jobbar. Alltså att det är full påkoppling i hela den kedjan.
Vi hoppar lite till Patrik som du tränade med. Vad hade du för relation till Patrik?
Ja, men han blev ju som en storebror för mig ganska fort. Det, alltså det när jag började träna med Viljo så fick jag ju följa med, i och med att jag också bodde hemma hos honom i perioder, så fick jag följa med på träningsläger. Och i och med att han tränade Patrik Sjöberg, och även han har ju varit gift med Patriks mamma, så han var ju en extra pappa åt Patrik också. Så alltså när jag var 14, 1992, så fick jag ju följa med på OS i Barcelona.
Ja, hur gick det till?
Ja, men det var egentligen så här att Sjöberg, alltså de var på ett förläger och förberedde sig i Spanien. Alltså Patrik hade ju hus också nere på solkusten, Marbella. Och vi var väldigt ofta där och tränade på ett hotell som heter Atalaya Park, som hade en tartanbana med bara en höjdhoppsmatta där liksom de bästa höjdhopparna i Europa, även tyskarna och norrmännen, var där väldigt mycket. De trivdes bra där tillsammans. De var ett sammansvetsat gäng. Så att jag fick hänga med. Jag kunde bo hemma hos Patrik i hans hus. Det var egentligen tanken att jag skulle åka hem när de skulle åka till Barcelona just 92 där. Men så Patrik bråkade väl med förbundet eller med SOK. Men han ville i alla fall inte bo i OS-byn, så att han skulle bo på ett hotell istället som en sponsor betalade utanför OS-byn. Och då fanns det plats för mig där också, så då kunde jag följa med. Sen så är det ju den här, alltså på OS, så för att komma in i OS-byn eller överallt man ska, så behöver man ju en akkreditering, och det är hög säkerhet överallt. Och Willie och Patrik fick ju sina akkrediteringar, men jag hade ju ingen akkreditering. Så att jag blev ju, Willie smugglar ju in mig i OS-byn. Genom att han gick in, och så gick han bort längs med staketen lång bit liksom, och så stack han ut sin akkreditering till mig. Och så gick jag in i OS-byn på Viljos akkreditering. Och det är ju liksom en streckkod och kort och så här som man tar. Så att kom ihåg första gången så höll jag tummen så här på kortet, och så visade jag akkrediteringen, och så kunde jag komma in i OS-byn. Men jag menar, det är ju att vara 14 år och få... Jag var van vid sånt där och med hyss och sånt från när jag var ung, så det var inga konstigheter för mig och försöka ta mig in i OS-byn. Det var lite häftigt bara. Men jag blev ju, de såg ju också då efter några gånger att det inte var min akkreditering. Så då tog de ju mig liksom, och jag berättade ju att det var Viljus, eller de kunde ju se att det var Viljus akkreditering. Så att de hämtade upp honom, och så det blev det massa kött och tjafs. Jag kommer ihåg SOK fick komma, och de var inte glada på Viljo. Men det slutade med att jag fick en egen akkreditering.
Häftigt.
Ja, så att det liksom... Ja, men och det är också så här, så att jag var ju väldigt... Jag fick ju som väldigt ung uppleva den här liksom världselitvärlden. Så att sen, även om jag blev tränare... väldigt ung. Jag var ju 21 år när Vilja gick bort och jag blev tränare. Så hade jag ju väldigt mycket erfarenhet ändå om vad som krävdes att vara en världselit friidrottare. Och då hade jag kanske mer erfarenhet, i och med att jag varit med på de här mästerskapen och träningsläger till många, liksom tillsammans med några av de bästa höjdhopparna i världen. Och jag får träna tillsammans med dem och se på vad de gjorde. Så även om jag då var bara 21 när jag blev tränare, så hade jag säkert mer erfarenhet än många andra äldre tränare.
Men hur var din relation med Patrik, bortsett från själva höjdhoppsträningen och det här, och hur har den förändrats till det där nere idag?
Ja, men alltså det var ju lite, jag är evigt tacksam Patrik verkligen, att han var jätteschysst mot mig alltid, och men han måste ju också tyckt vara rätt jobbigt ibland, liksom ha en jävla skitunge hängandes efter sig hela tiden liksom.
Hur stor åldersskillnad är det med det?
Ja, men det är ju ändå, vad fan är det? Han är väl 65, jag är 78, så att det är många år.
Ja, jag är 13 år där.
Ja. Ja, och just... men han verkligen, jag vet att han också betalade för mig liksom i vissa sammanhang och sådär liksom, så att, och på något sätt så tror jag att han trivdes. Jag var ju väldigt motiverad, som sagt, har alltid varit, och jag ville ju bli väldigt väldigt bra, så att jag liksom, och jag, även om jag var så pass mycket yngre och inte lika bra som dem, så gav jag ju allt, alltid. Det fanns ju ingen liksom, och det kanske också kunde vara lite inspirerande att jag försökte hänga på. jag blev ju ganska, jag hoppade ju 2,17 och jag höjde upp redan när jag var 18. Så att jag blev ju bättre och bättre på vissa saker. Så var jag ju väldigt så här elastisk och grejer om att hoppa häckhopp eller sådana här övningar som jag ändå kunde vara med och konkurrera lite grann. Men det är klart att jag inte kunde liksom konkurrera med honom i de åldrarna, och vi tränade ju inte jättemycket tillsammans heller. Men alltså sen, det som hände sen när Viljo dog, då för mig, just det här med de sexuella övergreppen var ju inte någonting som jag... Jag hade ingen koll på om han liksom hade förgripit sig på andra eller liksom, och jag tyckte inte att jag mådde så dåligt utav det. Det är ju också det, eller det gjorde ju, nej, jag gjorde inte det liksom, och det är ju det är väldigt komplext. Jag kan inte gå in på det för mycket heller liksom. När han dog så var det ju ändå på något sätt skönt också. En del utav, liksom, kommer jag ihåg, jag kände mig fri lite grann. Liksom, Viljo dog ju väldigt plötsligt, alltså av en luftbubbla i kroppspulsådern. Den bara exploderade. Och liksom, han hade klagat på lite smärtor i magen sådär, men att han skulle gå bort är ju ingenting som jag tror någon hade tänkt. Jag kommer inte ihåg hur gammal han blev, liksom runt 50 liksom. Så det var ju jättehemskt, och jag hittade honom död hemma liksom. Jag öppnade dörren, så jag hade nyckeln, kom hem till honom på morgonen och så ligger han död i hallen. Det var ju en upplevelse som inte går att... En av de hemskaste upplevelserna jag har varit med om. Eller det är nog den hemskaste upplevelsen jag har varit med om.
Hur förändrades din relation till Patrik då?
Ja, men det var ju det som var din fråga, men... Alltså då var det ju inte, då var det relationen ändå bra. Vi kom nog kanske ännu närmare varandra där ett tag. Jo, men det gjorde vi. Så gick åren, och sen så var det lite, Patrik släppte ju sin bok där då liksom, där han gick ut. Innan så var det ju ingen som visste om det här med de här övergreppen, och när Viljo dog så var det för mig liksom ett avklarat kapitel. Men då kände väl han och en del andra att det var viktigt att det kom fram och att man kunde hjälpa andra och sådär liksom. Men så att när han släppte boken så visste jag ju inte att han skulle liksom skriva om det här. Och det var ju någonting som jag liksom, det var ju liksom en hemlighet eller man ska säga, som jag bar med mig och som jag hade inte berättat det för någon av mina vänner eller föräldrar eller Emma som jag då var liksom ihop med. Så att jag fick ju liksom en dag på mig att förbereda egentligen då liksom alla mina vänner och familj och så där, att det här skulle komma ut. Och det var väl kanske inte så, det kände jag var lite, det var inte så schysst, det kunde han väl ha sagt lite tidigare tycker jag. Men och då efter det sen så i hela den här liksom, det blev ju ett otroligt genomslag får man ju säga liksom. Det var ju första sidorna, känns det som, på alla medier i flera dagar, alltså veckor liksom, där det var verkligen väldigt väldigt stor nyhet. Och jag tror att det kom ut väldigt mycket positivt ur det. Men Patrik var också väldigt aggressiv och mådde väl inte helt bra heller. Eller han kändes ju, han ville ju hitta en syndabock. Och det, vad som är vad och vem som visste vad eller inte visste vad liksom, Jag höll mig ganska utanför den diskussionen. Liksom. Men Patrik anklagar ju både liksom, klubben, våran klubb, då liksom Örgryte IS och Svenska Friidrottsförbundet och Göteborgs Friidrottsförbund. Och det blev ju en himla röra där det blev stora konflikter. Jag höll mig liksom ganska utanför det, för jag orkade inte med det liksom. Men Patrik ville ju också att vi skulle gå ut och berätta liksom våra stories, men jag kände inte för det. Och så efter det så har ju liksom relationen blivit mycket mer, vi är kylig liksom, vi umgås inte som vänner. Sen så respekterar jag ju verkligen Patriks känslor för detta. Och jag hoppas att han respekterar mina känslor. Liksom.
Han har ju gjort det lite som sitt livsverk eller sin passion. Eller man ska kalla det för att berätta om det här. Och också sprida en del kunskap. För det får man ändå säga att... Där är det inte så många som förstår och ser utifrån, och där kanske det behövs en hel del kunskap
både på sidosledare. Ja, men nu är det jag menar också. Det har ju kommit ut väldigt, väldigt mycket bra ut ur detta. Så att där har han ju rätt liksom i det. Och han har ju kunnat se det i ett större perspektiv, medan jag var väl mer liksom i min... Jag tyckte att det kunde... Han var död liksom. Han hade fått sitt straff typ. Liksom. Jag kände att jag hade inte lust att dela det med resten av världen. Men nu blev det så.
Men är inte det här extremt svårt? För han gjorde ju väldigt mycket bra för dig.
Mm.
Och väga det mot det som du berättar nu. Finns det inte en extrem komplexitet i det där?
Jo, men det gör det ju. Och det är ju det som... Jag har ju... liksom vänt på det här in och ut nu under många, många år. Och alltså det blev ju också för mig, jag hade ju begravt det de här åren innan boken kom ut. Och så när boken kom ut så blev det ju också att ganska mycket av de här minnena och vad som liksom hade skett, vad som var vad, vem jag var liksom överhuvudtaget och så här liksom dök upp till ytan. Och ja, så mitt liv blev väldigt mycket mer komplext och komplicerat. Jag blev lite mer vilsen också liksom. Det var nog också någonting som växte fram under några år som sen också hängde ihop med liksom någon form av livskris som jag fick. Och vad som är vad och hur och så här. Jag vet inte riktigt liksom. Och jag hade några år där jag liksom... Jag blev också väldigt, väldigt trött på friidrotten. Nu har vi ju hoppat över liksom några väldigt, väldigt fantastiska år liksom. Från egentligen år 2000 eller 99 när jag blev tränare till kanske 2000 liksom 10... 12, 13, alltså de 14 åren där liksom från 99 till 2014 var ju liksom helt sjuka år prestationsmässigt. Vad de jag tränade gjorde, och det var väldigt, väldigt kul år. Jag är väldigt, väldigt stolt över de åren.
Vi kan ju ta de åren, ja, lite grann när vi ändå, om man säger...
Alltså det är ju inte... Det är inte så att jag har inget behov av att liksom skryta om de åren.
Nej,
faktiskt.
Det finns ju faktiskt ett enormt allmänt intresse, och jag hade tänkt att komma in på det. Men vi kan lika gärna ta dem lite, för det leder ju fram ändå lite till det som vi kan hoppa tillbaka till sen, det som hände efter den här boken släpptes och du pratade om din livskris och sådär. För jag tycker ändå det är viktigt att få med det. Alla har ju inte järnkoll på de tränarinsatserna som du gjorde, och du pratade att du var 21 år när du tog över ett tränarskap och de bitarna då där du blev tränare framförallt i första hand till Christian Olsson.
Jo, men det är ju väldigt, väldigt, alltså jag drömde ju om att bli bäst i världen. Jag var väldigt duktig när jag var junior. Som jag sa där förut, hoppade 2,17 i höjd när jag var 18. Och det året så var jag 10 på junior-VM som gick i Sydney. Det var 1996 då. Sen hade jag ganska mycket problem med skador 97 och 98. Jag hoppade 2,16 båda de åren, så att jag utvecklades inte. Och det var ju väldigt jobbiga år för mig att inte utvecklas. För att jag ville verkligen nå världseliten. Men egentligen, alltså när jag sen blev tränare och Viljo dog och jag bestämde mig för att börja träna mig själv, så var det ju jag och Christian Olsson tränade ju också med Viljo. Så när han blev bättre och bättre så började vi träna mer och mer tillsammans, så vi blev bättre och bättre kompisar. Han är 2 år yngre än mig. Så att, men så när Viljo dog så frågade Christian om inte han kunde hänga på min träning. Men då, ganska så fort så kände jag att jag hade mer att ge som tränare än som aktiv själv. Och det är klart att Christian var, han var den som jag, ja men, utförde liksom mitt tränarskap på. Och i början så skulle han bara hänga på min träning, men väldigt fort så jag redan innan Viljo dog så har jag hjälpt till med ungdomsträning i klubben och liksom haft friidrottsskola med ungdomar och sådär. Och jag var alltid väldigt intresserad av själva träningsprocessen. Och också just det här att jag hade liksom sett världseliten Sjöberg i spetsen såklart liksom så pass nära. Och de äldre som tränade med Viljo också har sett hur de rört sig och tränat. Jag älskade verkligen det här med rörelser och det som jag beskrev lite grann om Viljo. Det gillade jag också. Jag hittade en liksom passion i det. Men så jag kände att jag hade mer att ge. Att det var, jag såg att Christian kunde nå liksom den absoluta världselit nivån och jag trodde att jag själv inte skulle göra det, och det var ändå så här att jag kände att jag är hellre tränare och kan liksom leva i den världselitnivå miljön än att är aktiv och är på en lägre nivå. Och jag tror absolut att jag hade kunnat hoppa 2,20 höjdhopp. Men jag tror inte att jag hade kunnat hoppa 2,30. Och då hade jag ju inte liksom kunnat jobba på den, vara på det, i den världselitnivån som jag nu har kunnat vara som tränare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du hade ju väldigt stora framgångar då. Christian Olsson var ju den första som du tränade som hade de här riktigt stora framgångarna. Och sen har du gick det vidare med Kajsa Bergqvist och ja, många andra.
Ja, men precis. Det,
på den nivån.
Ja.
Någonting man funderar på här är ju de här världsstjärnorna som du har tränat, de skapade ju rätt så stora sponsorintäkter och intäkter från tävlingar och så vidare. Och hur mycket får man som tränare i de här sammanhangen?
Ja, men det där har vi diskuterat och haft mycket, jag har haft mycket funderingar och även jag har ju tjänat ganska bra med pengar liksom, jag har fått en del av de aktiva, alltså Christian och Kajsa och Emma liksom, som har presterat på en väldigt hög nivå. Vi diskuterar ju mycket det här om jag ska ha liksom någon procent på deras intäkter som en manager har. Ja, men, och där har jag ju, där kan jag ju tycka i vissa fall att managers, det kan vara väldigt, att få de där 15% som de ofta tar när någon redan är väldigt bra, så skulle jag kunna säga att det är ganska lättförtjänta pengar. Medans jag liksom är den som står på golvet dag in och dag ut, som hela tiden måste ha svar på frågorna. Varför gör vi detta? Hur ska vi gå vidare? Även när det går bra eller om det går dåligt. Liksom, det är ju liksom från att man börjar träna någon som är ung och den utvecklas mer och mer, så är det ju liksom, då anser jag att en manager gör väldigt lite för en individ. Liksom. Sen så har jag, och i början så hade jag ju väldigt lite lön. Men och sen så blev jag ju heltidsanställd. Och i och med att de jag tränar också har presterat så väldigt bra som de har gjort och tagit medaljer på internationella mästerskap och till och med tagit världsrekord och vunnit OS och sådär, så blir jag ju liksom lite en offentlig person också. Och har blivit i alla fall. Och kunnat göra föreläsningar och kunna tjäna pengar den vägen. Så att jag får ju också möjligheter att kunna tjäna pengar. Och ska då de aktiva ha procent på när jag tjänar pengar när jag föreläser? Det är liksom, det finns många aspekter på det lite grann, hur man gör. Men jag har i alla fall så här för länge, länge sedan redan kommit överens med mig själv att jag är inte friidrottstränare för att tjäna massa pengar. Och överhuvudtaget så är pengar inte en drivkraft i mitt liv.
Men det hade ju varit lite nice att få en del åt detta, för det är ändå...
Jo, men jag har fått en del
åt detta. Ja, men ja. Är det någon som står, precis som du säger, bakom den aktives egentliga framgångar, så är ju du den absolut viktigaste personen.
Ja, så är det ju. Tränaren är den viktigaste personen. Sen är det ju också beroende på lite grann på vilket sätt man jobbar som tränare och aktiv, som vi var inne på förut lite grann. Jag jobbar ju verkligen på ett sätt där jag bryr mig om helheten. En prestation handlar ju inte bara om den fysiska träningen. Liksom. Det är mentala och alltså vad man har för livsstil och hur man tänker är ju faktorer som är nog viktigare än den fysiska träningen. Så att allt det där måste ju gå hand i hand. Och därför är ju också själva liksom relationen tränare-aktiv någonting som är väldigt viktigt, att det funkar. Att båda trivs i det teamet man är. Och då är man ju ett team, tränare, aktiv. Men sen är man ju, jag har också alltid haft en grupp. Jag tycker gruppen också är oerhört viktig. För jag menar, friidrott är en grej. Visst, när du står på din viktigaste tävling eller på en tävling överhuvudtaget, då är du själv ute på banan och det är du själv som ska prestera. Men tänk om det inte var någon som brydde sig om dig. Alltså, du står där och du vet att du hoppar, men ingen bryr sig överhuvudtaget. Då är det inte så kul att prestera bra. Och även att göra slitgörat, alltså under grundträningen, och ha personer att mäta sig mot och tävla mot och på träning också, är ju oerhört viktigt.
Ja, för på tävling så har du ju ändå kanske 90 000 som sitter där och bryr sig.
Ja, precis.
Plus alla tv-tittare.
Precis. Jag menar, visst, då, men då, det, man kan vara ensam i vissa lägen. Man kan känna sig ensam på banan. Även om det är 90 000 på läktaren. Och det är också liksom just det här mentala psykologin i hur, vad som sker i just tävlingsögonblicken. Men och där är ju också, tror jag, tränaren, den, alltså just i de här stora sammanhangen när vi pratar om. Man är ganska utsatt när det är ett stort mästerskap eller det är hög press utifrån och liksom... Då är nog tränaren också ganska viktig som en trygg punkt att, liksom, att jag är faktiskt inte ensam.
Du har ju haft de här världsstjärnorna som vi precis nämnde och väldigt många andra som kanske inte gjorde exakt de här prestationerna men som man kanske glömmer bort i sammanhanget. Men en som ju idag presterar extremt bra och är väldigt ung, det är ju Duplantis.
Mm.
Hur gärna hade du tränat Duplantis?
Nej, alltså jag tänker inte så överhuvudtaget. För mig, jag tänker inte den personen vill jag träna. Jag tänker att varje individ som jag får, så är det så himla häftigt att försöka luska ut hur ska vi utvecklas. Vad är det som du behöver för att du ska hitta de där nycklarna som gör att du flyger lite längre eller högre eller springer fortare eller vad det är liksom. Och det är det som, och det är liksom det här jobbet varje dag och alltså den här helhetsgrejen som jag redan var inne på med det mentala och det tekniska och alla de här små delarna man ska få ihop, det är det som gör mig motiverad och som inspirerar mig att vilja hitta nya liksom, lösningar. Och det är det jag tycker är kul.
Men det du säger att de jag får, eller hur funkar det där? Är det så att du säger så att här är jag och så är det någon som hör av sig och så, ja, men det kan man väl göra?
Jag eller? Är anställd av Örgryte IS. Och absolut är det folk som hör av sig. Och där är det såklart att jag måste tänka på lite olika saker när någon hör av sig. Dels är det här med att de måste passa. Jag måste känna att det kan finnas någonting mellan dig och mig här som kan funka bra. Känner jag att det liksom inte känns bra på det sättet, så kanske jag inte liksom vill träna den personen. Mycket är ju verkligen också att jag måste ta hänsyn till hela gruppen jag tränar. Och det kan ju vara så här att om det är, alltså personligheter är väldigt komplext. Och tar jag in en person i gruppen så kan det förändra hela energin i gruppen på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt. Och alla har ju verkligen ett ansvar i att komma med positiv energi till gruppen. Alltså, kommer man inte med positiv energi till gruppen så är det verkligen inte bra. Och det är ju mitt ansvar som tränare att se till att det är positiv energi i när vi ska träna tillsammans. Och så ibland är det ju så här att det blir konflikter och problem och då måste jag ju sära på folk att jag känner att du kan inte träna med den här personen just nu för att det blir inte bra. Och det behöver ju inte handla om att det är en liksom konflikt egentligen. Det kan vara att man två personer är så pass olika i sina liv just nu och har liksom olika fokus på olika saker som gör att, eller att man är för långt ifrån varandra. Men så de aspekterna är väldigt, väldigt svåra att hitta rätt personer, att få ihop det på rätt sätt. Och sen är det såklart tid också, att om det är någon som är väldigt duktig och presterar på en väldigt, så krävs ju mer att man är med på den personens tävlingar och kanske åker på träningsläger, och man behöver åka på, ja, hitta, kanske träna med andra personer, andra grupperingar för att hitta lösningar eller så här liksom. Som, och är det tar jag ytterligare en längdhoppare nu, jag har ganska många längdhoppare, då är det, då passar den ju personen också lättare in i träningsupplägget så att säga. Om man skulle ta Duplantis som ett exempel, så då är det stavhopp, och då tar det ju mer tid. Men sen, jag har ett väldigt spännande gäng nu, och det är ju väldigt, jag tränar ju allt från häcklöpare till nu även tiokampare då liksom, så att, och alla hoppgrenarna, och det är även sprint då liksom. Så att det är ett väldigt komplext jobb just nu som jag tycker är väldigt väldigt kul. Men jag har ju hållit på ganska länge och gillar utmaningar, och jag behöver utmaningar för att vara inspirerad.
För du nämnde ju nu, det här jobbet är ju lite, om inte 24-7, men du i alla fall varje dag i veckan, och vi pratade just i början om det här med att det är ju nästan så du bor här på
Jo, men jag har ju valt den. Ja. Ja, det är en livsstil för mig.
Från det här då, för att komma tillbaka till det du sa, att ja, men det blev en kris och du var ganska trött på friidrott ett tag. Hur kändes det då, och vad gjorde du då?
Jo, men jag dels så skilde jag och Emma mig. Skilde oss. Vi var ju gifta där, och det var ju ett ett tufft beslut. Sen så kände jag att jag behövde liksom någonting nytt kreativt att ta tag i, så dök det upp en möjlighet då att tillsammans med två stycken andra vänner starta en business i Göteborg då liksom. Så då var vi tre stycken som startade Vallgatan 12, som nu då är en minigalleria mitt i stan, alltså hörnet Vallgatan, Västra Hamngatan. Och det, alltså den processen att skapa Vallgatan 12 var väldigt väldigt kreativ och häftig. Det var ju någonting helt nytt för mig att, men och där hade jag ju med mig just den här kreativa ådran liksom. Och alltså den här, alltså minigallerian eller Vallgatan 12, det var ju liksom en, vi ville att det skulle vara shopping men också en mötesplats, så att det var ju både en restaurang och ett café samtidigt som det var alltså shopping med kläder, inredning och sen liksom fotokonstavdelning, och det var väl liksom det kanske som var det som jag tyckte var det roligaste, just fotokonsten, även blommor i början, en blomsteravdelning. Så att alltså konceptet med den här öppna blandningen utav affär och restaurang, café, älskade verkligen. Och jag är jättestolt över vad vi skapade och på alla sätt. Men det blev också väldigt tufft för att vi fick det inte att gå runt ekonomiskt. Och det rullade på. Liksom, jag gick in med väldigt mycket pengar, i stort sett alla pengar jag hade. Och lite naivt så... Jag gjorde inte liksom några avtal på rätt sätt som jag borde ha gjort tillsammans med mina kompanjoner där, som gjorde att när det inte funkade så blev det att jag förlorade väldigt mycket pengar, vilket har varit väldigt jobbigt. Och jag har liksom, vi har ju då börjat bråka liksom, vi är ju inte vänner längre, kan man väl inte säga liksom, i och med detta. Och det är ju något som jag tycker är väldigt jobbigt och tråkigt. Och det blir också en del rättsliga processer för att det är lite så här administrativa bokföringsgrejer som inte riktigt har blivit gjorda på det sättet som det egentligen ska ha blivit gjort. Och jag har stått som ordföranden också i några av de bolagen som vi skapade, där vi egentligen har gjort allting tillsammans, så jag har haft ett gemensamt ansvar, men eftersom jag har stått som ordförande så får jag ta den skiten själv. Och så att det har blivit, jag kan väl säga så här, jag har lärt mig en del saker. Kanske är den hårda vägen. Just när det gäller näringsliv och business på det sättet. Samt skulle jag inte vilja vara utan det heller. Och nu är jag ju, alltså hade jag inte gett mig in i detta och liksom valt det här spåret, så hade jag inte heller, om jag hade då fortsatt att hålla på som tränare när jag inte kände att jag hade energi kvar till det då, så hade jag nog inte kunnat komma tillbaka som jag har gjort nu och fått den här pausen och fått liksom perspektiv på mitt tränarskap. Och på, så att jag, nu brinner jag ju nästan mer än någonsin igen att vara tränare. Eller det gör jag verkligen. Jag tycker det är himla kul. Och med facit i hand så jag har lärt mig oerhört mycket. Samtidigt som jag har förlorat jättemycket pengar. Och man kan tänka sig, vad fan skulle jag? Jag skulle kunnat ha gjort väldigt mycket med de pengarna istället för att ha blivit av med dem. Men som sagt, pengar är bara pengar. Och man kan tjäna nya pengar. Och alltså, välmående mäts inte i pengar. Men att förlora pengar, då mår man dåligt. Det är inget snack. Och ovisshet är nog det jobbigaste som finns. Och veta om man, och inte veta om man ska klara av att liksom leva, alltså med de kostnader man har, är ju väldigt jobbigt såklart.
Nej, jag vet det själv. Jag har ju också gått igenom en konkurs, har visserligen inte förlorat jättemycket pengar, men ändå, det är ju en väldigt, väldigt jobbig process när man har byggt upp någonting. Men som jag själv upplevde ännu jobbigare, det är ju den här ovissheten när man ska ha med myndigheter att göra. Nu råkade inte jag ut för det som du har råkat ut för, men det är ändå så, det finns massa regler och procedurer och grejer som man inte har en aning om, men som dyker upp och som man på något sätt förutsätts att man kan.
Ja.
Och att man blir varse saker och ting som man inte hade en blekaste aning om. Jag läste ju att du fick ju fråga om du skulle kunna åka till Doha. Jag vet ju själv, när vi satte bolag i konkurs så får man någon sorts reseförbud. Det kanske inte var det handlar om här, men
jo, men det var så.
Men det är liksom sådär att, och då är min fråga, vad tycker du var jobbigast? Just att förlora pengar är ju en sak, men att hamna i de här rättsprocesserna som du har hamnat i, vilket tycker du är jobbigast?
Båda är jobbiga, men jag, någonstans så köper jag ju saken, eller vad ska jag kalla det, liksom att man, det är ju mitt ansvar att ta reda på vad det innebär med de här åtagandena som man gör då. Och när det att jag inte var tillräckligt insatt, det är ju helt enkelt mitt eget fel. Sen så är det ju, det är ju andra personer som har misskött saker också, där jag får ta smällen. Och då kan jag ju tycka att det inte är schysst utav de här andra personerna. Och det finns ju ganska många som hade kunnat hjälpa mig på ett annat sätt och alltså varit delaktiga och stöttat, istället för att liksom roffa åt sig sitt egna och bara tänka på sig själv. Och det är ju det som jag tycker är det jobbigaste. Att det är personer som man också kanske liksom har ändå gillat och som man tycker verkar vara bra personer, men som sviker en på det sättet. Bara för att det handlar om pengar och då ska man liksom skoffa åt sig själv. Och där finns det vissa som jag tycker är, ja, men sviniga liksom. Sen så har ju alla sina perspektiv. Och det förstår, det respekterar jag. Så att liksom alla ser saker på olika sätt och man... Men just när det är... Just det här med myndigheter är ju ändå på något sätt... Jag tycker ju att... Jag har blivit lite överraskad att det är så pass... slapphänt. Eller vad ska jag säga? Liksom, att en rättegång... Att man ska behöva vänta typ ett år på att ens få några besked, eller var det ens att man får inte ens informationen utifrån rättsväsendet, är ju alltså att det tar så lång tid med saker och ting, och sen när det väl händer så ska man ju liksom kunna allting och veta allting, och sen så dröjer det månader innan man ens liksom får någon respons på någonting som man har skickat in eller så där liksom. Det där är, tycker jag, verkligen fascinerande hur det kan funka så. Hur...
Men det gör också att man får lite mer ont i magen.
Nej, alltså jag är mer bara så här överraskad över att, alltså så här, jurister och hela rättsväsendet, liksom hela kedjan upp till, alltså domare och sådär, liksom att de det är så himla mycket lagar och regler och så här, så någon ska kunna. De sitter ju på en oerhörd makt och har en väldigt hög status i samhället och tjänar väldigt mycket pengar. Och sen ändå så är det så att processen tar så lång tid och att informationen ut till liksom den vanliga medborgaren här liksom är så pass dålig. Att man, precis som du säger, att man förväntar sig att man ska kunna och lära sig allting själv.
Vi ska börja avrunda så småningom här, men det du har berättat nu, så har det ju varit en del, man ska säga, ganska rejäla motgångar eller bumps on the road så att säga. Men vi pratar om uppväxten som inte alltid var helt lätt. Vi pratat om Willy och skilsmässa från Emma och den krisen som du var med då, som sen då ledde till de här företagskonkurserna och de här grejerna som du har berättat nu. Det jag funderar på, det tror jag många funderar på, det är hur undviker man att bli bitter på de här grejerna? För jag tar lite fasta på en lärare som ju sa om dig när du var barn att du hade sagt att du hade undrat varför alla gnällde för vi som har det så bra. Och det är ju en fantastiskt positiv inställning som vi verkar genomsyra i ditt liv. Men hur har du undvikit att liksom gå ner där eller att bli bitter på de här grejerna som du har råkat ut för?
Jag sitter tyst faktiskt. Men alltså det finns ju bara en väg. Och det är ju liksom, det är ju framåt. Och du, när du går framåt på vägen så kommer det nya liksom träd på sidan av vägen. Det kommer nya avtagsvägar. Du möter på nya personer. Så att jag tror liksom så här, även du, ja, men fortsätt att gå bara. Fortsätt att gå så kommer det nya saker. Och så gäller det liksom att göra de sakerna bra. Och det är ju just, träffar du en ny person så kan ju den personen vara förändringen på ditt liv. Det kan ju vara så. Det kanske är den personen du träffar där som får dig att få nya insikter eller liksom vad det handlar om liksom. Så att möjligheter finns ju alltid. Man kan, liksom det är bara, alla gör ju fel. Och det gäller väl att lära sig utav det man har gjort fel. Och men jag tror det är just det som det kanske är det där liksom med den här cykelsemestern där när jag var 7 år liksom, att eller den här uppväxten i förorten som på något sätt hjälper mig i det här läget nu då i de här svårigheterna som har varit att det finns möjligheter. Och det är ändå det som är så himla häftigt i. Ja, men och det är ju faktiskt så. Vi lever i ett samhälle som är, vi är väldigt, väldigt privilegierade. För att det finns ett liksom backup-system. Det är ganska enkelt att jag kan förlora allt jag har. Men det är faktiskt ganska enkelt att hitta en ny väg. Liksom, att få ett nytt jobb, visst det kanske inte alltid är jättelätt, men det går. Alltså, komma på en ny idé. Alltså, det är ju också minst lika viktigt att göra någonting som man gillar. Och jag tror, alltså gör man någonting som man gillar, då mår man ju bra. Så pass enkelt är det ju. Det känner jag lite grann också, att med ungdomar som ska välja gymnasium eller oavsett var man är i livet, så alltså, kom på vad det är som du gillar och så gör det. Liksom, det är så onödigt att liksom så här, göra någonting som man inte gillar eller som någon annan säger att du ska göra, eller jag gör det här bara för att mina föräldrar har gjort det eller för att mina kompisar gör detta eller. Och så går det massa år och så kommer du på att det här var inte alls kul. Det var inte det här jag ville. Liksom. Så kom på vad du vill göra. Och det är aldrig för sent heller att ta tag i någon så här kall som man har. Men som sagt, det är ju jobbigt. Det är jobbigt att göra någonting som det sa jag från början också där. Att liksom, ska du göra någonting nytt så är det jobbigt. Men, och ibland kan man ju fundera om det är värt det. Är det inte värt det så gör något bara lite annorlunda då. men för att det man mår bra av att göra saker som man gillar.
Man mår bra av att göra saker som man gillar. Jag har haft en fantastisk samtal med dig och gör verkligen saker som jag gillar. Att få intervjua människor som dig. Du, nu har vi suttit här och pratat en bra stund. Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Jag ska ut i hallen och ha träning.
Ja.
Nej, men det känns bra. Det är ju... Ja, det är ett himla liv jag lever. Väldigt komplext på många olika sätt. Jag är så glad över att kunna nu då vara tillbaka med den här fulla motivationen i träningen. Och just det där att känna full motivation till att man vaknar och känner nu ska jag åka till träningen och göra någonting som jag verkligen längtar efter. Det önskar jag att alla kunde känna.
Du, någon som du tycker jag borde intervjua för att få ytterligare inspiration, för jag har verkligen fått inspiration av dig här. Vem skulle det vara, tycker du?
Ja, du ställer frågan och jag tycker det är jättesvårt verkligen att komma på bra personer. Men alltså, det skulle vara kul att... Alaji Yang är en kille som är ganska så spännande på många sätt.
Det är en före detta stavhoppare.
Ja, jag tränade Alaji i några år.
Vad är så speciellt med honom då?
Ja, men han, alltså, nu kanske jag tycker det för att vi är ganska så... Han är också uppvuxen i Angered. Han är ju dessutom mörkhyad liksom, som gör att det här med utanförskap blir ännu mer tydligt. Alltså, jag har känt ett utanförskap men har nästan blivit liksom indragen i svenska samhället över att jag ser svensk ut. Så blir det så här att de folk tar för givet att att jag är svensk. Medan Aladji är ju liksom mer svensk än vad jag är. Eller lika mycket svensk som, lika lite svensk som jag är, vad man nu ska säga. Liksom, men och där blir det ett motstånd istället för att man är mörkhyad att ta sig in i samhället. Där, men ändå, men och, han är också just det här när man har vigt sitt liv åt idrott och blivit så bra som han ändå har blivit, att ändå VM-medalj. Men han är också en tänkare och har mycket perspektiv på saker och ting.
Bra tips. Om man vill ha tag på dig eller följa dig, vi har pratat om Instagram, dit ska man ju susa in och kolla dina filmer. Har vi någon annanstans som man kan kontakta
alltså
dig?
Det är väldigt enkelt att få tag på mig. Det är bara, alltså jag har haft samma mobilnummer i hela mitt liv och det finns på hitta.se, så att det är inga konstigheter liksom.
Ska man följa den någon annanstans på någon annan sociala medier?
Nej, men alltså Instagram är ju, där är ju också det klart enklaste sättet att lära känna mig. Och där kan man ju också skriva liksom via direktmeddelanden om man vill det. Eller via stories liksom, kommentera någonting som jag lägger ut där. Så att Instagram är ju klart det bästa. Jag har Facebook också, men jag använder det inte lika mycket.
Fantastiskt. Ett stort tack Jannik Tregaro för att du tog dig tid att sitta här med mig i Friidrottens hus och vara med på podden.
Tack så mycket, det är trevligt.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Har du funderingar, kommentarer, frågor, tips på gäster eller något annat du vill prata om, då surfar du bara in på poddens sociala medier eller mejla mig på gunnar@österreich.se. Undrar du vem som kommer nästa vecka? Det kan bli Frölunda Indiens tränare Roger Rönnberg. Men det kan också bli någon helt annan faktiskt. Jag har fått ingång på några gäster som kan vara grymt aktuella just vid den tidpunkten. Så håll utkik så får vi se vad det blir. Till dess, ta ett glas, sätt dig i soffan med en vän och fundera på vad julgranen ska stå i år. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.